har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och nu sitter jag här med Petter Hedborg från fintechbolaget Modular Finance. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, ni har hamnat i storbråk. Ni känns som David mot Goliat här. Ni har hamnat i bråk med Euroclear.
Ja, lite så är det ju. I alla fall om man ser till storlek. Och det är helt klart så att vi har olika uppfattningar om hur tillgången till Sveriges noterade bolags egna aktieböcker ska se ut. Och det ledde fram till att vi inte längre tyckte att det gick att föra en konstruktiv dialog och därför har lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket som nu tagit upp att de granskar ärendet.
Modular Finance, ni har en tjänst som den mest kända tjänsten skulle jag säga är holdings. Vad säger du?
Jag håller med. Det är absolut inte den största tjänsten. Vi håller framförallt på med produkter för investor relations, alltså säljer produkter till börsnoterade bolag. Men det är utan tvekan den mest kända tjänsten och en tjänst som vi är oerhört stolta över och fortsätter att vidareutveckla. Och holdings är ju en webbaserad databas inklusive massa verktyg för att analysera det som man sammanfattningsvis kan kalla ägardata och flödesdata. Så att egentligen allt som händer kring de i dagsläget då nordiska noterade bolagen. Så det kan vara allt från ägarförändringar till styrelserepresentation, till insynspersoners innehav, till blankning, till likviditet på olika marknadsplatser. Så att allt som skapar transparens och genomlysning kring den svenska börsen kan man säga.
Vem äger vad på den svenska börsen? Och detta är ju något som ni har digitaliserat och gjort en digital tjänst av. Men hur ser bakgrunden ut här?
Ja, och vi var ju faktiskt inte först med det, utan jag drev ju tillsammans med min medgrundare Måns Flodberg förut ett bolag som hette Introduce, där vi ville hjälpa investerare att få upp ögonen för riktigt små börsnoterade bolag. Och där kom vi för första gången i kontakt med ägardata och flödesdata och började liksom förstå att ja, men det är superintressant att se vem som gör vad. Då fanns det ett bolag som hette SIS Ägarservice, grundat av Sven-Ivan Sundqvist, som tyvärr gick ur tiden i år. Och det de hade gjort var att bygga först från 80-talet ett lösbladssystem med analys av just ägardata till att sen på 2000-talet digitalisera det här i en webbaserad plattform. Så att vi kom kontakt med den när vi drev Introduce, och efter att vi sålde Introduce så kände vi att amen, Sven-Ivan och hans gäng har gjort det här fantastiskt utifrån ett journalistiskt perspektiv. Sven-Ivan var ju en börsnestor på Dagens Nyheter och var intresserad av ägare och makt. Och hade ju en bok som hette Ägaren och makten som många som varit med i branschen länge fortfarande ser med väldigt fina ögon på, den här blåa boken med årtalen på framsidan. Vi har många
Absolut.
Kvar på kontoret. Men vi var ju aktienördar. Så vi kände att någon måste komma in och analysera den här datan utifrån ett transaktions- och analysperspektiv och inte bara det journalistiska perspektivet, även om det är superviktigt. Och då började vi 2014 bygga då en egen produkt. Och då fanns vi och Sysägar Service sida vid sida under en tid. Men sen så kom vi i kontakt med Sven-Ivan och från att ha varit bittra konkurrenter så blev vi väldigt goda vänner. Och han var ju redan då till åren och efter många och långa goda samtal så kom vi fram till att vi egentligen förvärvade inkråmet i Sysägar Service och tog hans arv vidare. Och vi hade en väldigt stor samsyn i kring respekten för den här datan och att det är viktigt för transparens och genomlysning.
Det är det som är grunden till Holdings, det verktyget. Och det sa du, det är det mest kända, men det är inte det största. Vad gör ni mer?
Vi har ju faktiskt 6 olika produkter. Så att störst är den här gruppen av 4 produkter för börsnoterade bolag. Även där har vi en produkt som i stort är baserat på bolagens egna aktieböcker, men där man gör också väldigt mycket mer, till exempel det som kallas för investor targeting, alltså investor relations avdelningar hittar nya spännande ägare, också investor relationship management, tänk dig som ett CRM där man loggar möten med investerare man har träffat och följer upp vad det ledde till, så att det är ett komplett IR-system också. Men vi har även system för utskick av finansiella pressmeddelanden, ett regtech-verktyg som heter Strictlog för MAR och även en produkt för att skapa de bästa IR-sidorna på marknaden. Så det är små nischade produkter som tillsammans skapar verktyg för börsnoterade bolag då.
Och ni har ju varit ett techbolag. Ni är ett techbolag och ni har vuxit ganska mycket. Ni har varit väldigt lönsamma, kan man säga. Ni har stuckit ut och ni har också prisats för det, helt enkelt. En del av er data kommer från Euroclear.
Precis. Euroclear-datan är en helt avgörande insatsvara i vår affär. Och då finns det 2 vägar som vi kan få den här. Då. Så vi har dels en direkt relation, eller har haft en direkt relation med Euroclear, där vi har köpt offentliga aktieböcker kvartalsvis. Och här är det viktigt att komma ihåg att det här är inte något annat än en offentlig data. Aktiebolagslagen har sagt samma sak under många decennier, och det är att i Sverige så förväntar vi oss att alla aktiebolag, oavsett noterade eller onoterade, kan uppbåda sin egen aktiebok på kvartalsbasis. Så det är egentligen publik data, men som vi har liksom haft ett leveranssätt från Euroclear att hämta in. Och sen så har vi också då en indirekt relation till Euroclear via de börsnoterade bolagen. Så den här produkten då, Monitor, som jag berättade om, som är ett IR-system med massa delar för börsnoterade bolag. Där vill de börsnoterade bolagen ha hjälp av oss att analysera och komplettera sin egen aktiebok för att få en fullständig bild av ägandet i bolaget och kunna jobba med det. Så att där är det egentligen så att det är bolagen själva som får köpa sin egen aktiebok från Euroclear och så ger de den till oss för att analysera, och så måste man också komplettera med ett stort antal andra källor och behöver göra stor bearbetning på den här datan för att få den användbar, helt enkelt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Så ni är beroende av Euroclear?
Absolut.
De har också uppvaktat er för att de ville köpa er.
Det stämmer.
Förra sommaren. Ni vill inte det.
Nej, för det första...
Du skulle kunna bli rik, ännu rikare.
Ja, och jag kan förstå att det utifrån hade varit den enkla vägen att gå. Men för oss så, och för mig som entreprenör som fortfarande tillsammans med Måns äger över 70% av det här bolaget, så handlar det inte bara om det finansiella. Självklart är det en drivkraft, men det är inte det som är det allra viktigaste, utan vi på allvar, även om det låter högtravande, så ser vi att vi har en viktig uppgift för transparensen kring den svenska börsen och hela ekosystemet kring det. Och Holdings har varit en särskiljande produkt som vi säljer till en väldigt, väldigt stor del av marknaden. Och då blir det ju naturligt så att folk tycker att amen, det finns bara Holdings. Men inget kunde vara mera fel. Alltså vi började att slåss mot de stora Bloomberg och Factset och Reuters. Egentligen framförallt om budgetutrymme. Alla våra kunder hade de här systemen och alla de här systemen hade ägardata. Så för att vi överhuvudtaget skulle ha ett existensberättigande så var vi tvungna att göra den här analysen av ägardatan och presentationen av ägardatan på ett oerhört mycket bättre sätt. För ingen av våra kunder kan säga upp de här stora globala plattformarna. Då måste man ha kvar. Så att Holdings är en produkt som man har på toppen för nischad analys av nordisk ägar- och flödesdata. Och indatan in i det här, den är publik. Den kan vem som helst som vill göra jobbet få tag på. Och vi främjar konkurrens. Det är ju precis det vi vill granska nu och vi vill lyfta till ytan. Det är liksom... Det är den som gör jobbet bäst och presenterar datan bäst som kommer vinna. Inte att man har någon typ av gräddfil till datan som vi då nu klagar på Euroclear att vi tycker att de skapar för sig själva.
Efter ett misslyckat uppköpsförsök utav er så har man eller är det ni som tycker att man har strypt tillförseln av data till er?
Det började i oktober förra året, så tog man kontakt med oss och pratade, och det är väldigt viktigt att poängtera här att vi aldrig tagit emot ett specifikt bud, för vi är väldigt tydliga med från start att vi inte vill sälja bolaget. Men det har varit väldigt tydligt och dokumenterat att det är det man har velat prata med oss om och legat på via mejl och samtal och möten och gjort det tydligt att man har ett intresse av att förvärva Modular Finance. Vi med stor respekt för en dataleverantör som vi är beroende av har såklart tagit möten och samtal och försökt vara konstruktiva, men samtidigt till slut då tvingas berätta att vi inte är intresserade av att sälja. Det skedde i juni och sen i augusti och september så blev vi varse att de Euroclear alltså dels säger upp det direkta avtalet som vi har haft med dem under 8 års tid och parallellt med det även meddelat att man ska lägga ner en tjänst för de noterade bolagen som de använder då för att ge oss tillgång till sin egen aktiebok. Så det är saker som de facto har skett. Avtalet är fortfarande under uppsägningstid och tjänsten är under avveckling. Så ingenting har gått igenom än, men besluten är fattade.
Så än så länge har det här inte fått några direkta konsekvenser för er, men det är fortfarande kärnan i er affärsmodell som utmanas av leverantören som ni är beroende av, som är en jätte. Har man fattat rätt?
Ja, det kan man säga att man har fattat rätt.
Så när du ser att detta händer, vad gör ni då för någonting?
Vi känner ju oss då nödgade att dels titta på den här direkta relationen, den datan som vi själva köper, och ifrågasätta om man har rätt då som en de facto monopolist. För här är det viktigt att förstå att Euroclear är både clearinghus och värdepapperscentral för den svenska börsen. Och det gör man för 100% av Sveriges noterade bolag. Affärslogiken kring clearing och värdepapperscentraler gör gällande att det är dåligt för i princip alla marknadsaktörer om det finns fler än en. För att är du en bank eller en fondkommissionär eller någon då som gör en affär på börsen, så vill du inte behöva liksom kolla upp, ja, men vem är det här noterade bolaget ansluten till. Vi tar ett exempel. En kund på Avanza köper 100 aktier i H&M av en kund på SEB. Då måste ju SEB-kunden få pengar och Avanza-kunden måste få sina aktier. Och det är egentligen det här som är Euroclears huvudaffär, att reglera och genomföra den affären. Och det är då man alltid pratar om de här två bankdagarna som det tar att gå igenom affären. Men i modern tid nu så har mäklarna sett till att det känns som att affären görs direkt, fastän det tar då de här två bankdagarna. Och som en residualeffekt av det så blir det ju värdepapperscentralen som håller bolagens aktieböcker. Håller alltså registret över, ja men vart hamnade de där aktierna nu egentligen? De gick ju från den här SEB-kunden till Avanza-kunden. Och då måste vi registrera att de finns där nu. Men där kan det vara viktigt att förstå att Euroclears data är faktiskt inte ägardata, utan det är kontodata. Den beskriver vilka konton aktierna hamnar på.
Vad är det för skillnad då, menar du?
Jo, för till exempel svenska privatpersoner eller Första AP-fonden eller många av de liksom direkta aktörerna, då är det samma sak. Då kommer ägaren heta Första AP-fonden och kontot kommer heta Första AP-fonden. Men skulle det vara ett utländskt fondbolag till exempel, eller en amerikansk pensionsstiftelse eller Japans pensionsprogram eller något i den stilen, då kan det mycket väl vara så att man använder sig av det som kallas för en custodian. Alltså att aktierna administrativt hamnar på ett konto och sen så har man i sin tur ett avtal med den kontoinnehavaren att det där är faktiskt våra aktier. Så att för att få en riktigt bra bild av ägandet så måste du komplettera den här aktieboksdatan, som alltså är kontodata, med en stor mängd andra datakällor. Och det kan vara allt från fonddata till direktrapporteringar. Vi gör en mängd manuellt jobb där vi liksom gräver fram data från alla håll och kanter för att på så sätt få en så komplett och korrekt bild som möjligt. Så att vi har ju i dagsläget 10 heltidsanställda dataspecialister som jobbar stenhårt med att bearbeta och analysera all den här datan varje dag och komplettera med en mängd olika källor för att på så sätt skapa en så korrekt och komplett och uppdaterad ägarbild i alla nordiska bolag som möjligt.
Utifrån sett så känns det också så här, hur kan ni inte ha haft ännu tajtare eller bättre relation till en så pass avgörande leverantör?
Det kan jag verkligen förstå. Det har varit vår absoluta ambition under alla de här åren. Vi vill träffas, vi vill prata, vi vill ha dialoger kring mer digitala leveranssätt som gynnar alla. Vi vill affärsutveckla tillsammans och titta på fler områden, till exempel obligationsmarknaden som också ligger hos Euroclear är ju totalt ogenomlyst och där finns det ingen aktiebolagslag som gör gällande att datan ska vara publik. Så att vi har tagit en mängd sådana initiativ under åren, men det har inte funnits något större intresse för motparten. Så vi upplever att vi har gjort vad vi har kunnat och till slut så blir man lite försiktig och nöjer sig lite med de förutsättningarna som ligger. Det har alltid varit ett mantra i bolaget att vi spelar bollen där den ligger. Det går inte att klaga på spelplanen, utan man får försöka göra det bästa av situationen.
du säger återkommande att du tycker att de är inte är så bra på transparens, Euroclear. Varför är det viktigt? Och, liksom...
Ja, men det är ju helt avgörande för förtroendet i systemet. Varför hade vi i princip flest börsnoteringar än något annat land förra året? Varför gick det så bra? Jo, det är för att Sverige har ett helt fantastiskt ekosystem och ett förtroende för att saker och ting funkar och genomlyses. Och det kan vara allt ifrån lockup-avtal till insynspersonernas innehav, till flaggningar som delas upp i finansiella instrument och aktier. Allt det där behöver marknadens aktörer känna att någon för register över för att man ska kunna lita på att systemet håller. Och där är det väldigt viktigt att förstå att Modular Finance har aldrig några åsikter eller pekar någon i någon riktning. Vi är ju en objektiv dataleverantör som har allt ifrån finansiell media, regulatoriska aktörer, de börsnoterade bolagen själva, buy side, alltså institutioner, fondbolag, stiftelser, family offices, sell side, corporate finance-avdelningar, aktiemäkleri. Alla de förlitar sig på att vi är en objektiv mittpunkt i det här ekosystemet och för register över den här datan och att den alltid är korrekt och går att lita på. Och det går alldeles utmärkt att utmana oss. All den datan som vi antingen köper eller sourcar in går att göra precis samma sak för någon annan. Men det är en ganska liten nischmarknad och vi, utan att sätta oss på allt för höga hästar, har gjort det bra. Och det ska vi aldrig behöva känna oss eller bli straffade för.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Nu har ni vänt er till Konkurrensverket. Mm. Jag har ingen aning om hur snabba de är. Men det verkar ju vara lite ont om tid för er del. Ni har avtal här som löper ut. Ja. Och hur...
Så här, det här är ny materia även för mig. Jag hoppades att jag aldrig skulle behöva lära mig den här typen av juridik. Men nu har så blivit fallet under de senaste 7-8 veckorna här. När den här situationen har blivit aktuell. Så att det jag fått lära mig är att Konkurrensverket har en möjlighet att ta någonting som kallas för ett interimistiskt beslut. Granskningen fram dit, hur lång den tar, det vet jag inte riktigt. Men vi pratar ju absolut månader och inte år. Och då kan de egentligen göra en dom innan utredningen är klar. Och egentligen säga tills vidare så är det det här som gäller. Så det är väl hållpunkt nummer ett. Att de kan bestämma sig för om de tycker att det är aktuellt att ta ett interimistiskt beslut eller inte. Och sen därefter så får man se vad som händer. Om det fortsätter att granskas eller om, beroende på vad det här beslutet innebär, att någon av aktörerna följer det beslutet så att säga.
Jag tycker också det är intressant för det är mot Euroclear Sweden alltså som ni vänder. För
korrekt.
Euroclear, det är också en internationell aktör som har internationella ägare också i botten.
Ja, Euroclear Sweden är ett helägt dotterbolag av stora Euroclear som har huvudkontor i Belgien. Och de har ju bland annat de facto monopol på som värdepapperscentral även i Finland och i UK till exempel.
Ja, och största ägare i Euroclear är Sicovam Holding, men på ägarlistan så finns det även storbanker som Société Générale, SCB samt börser som Euronext och London Stock Exchange. Det är lite det jag menar när vi pratar om liksom David mot Goliat här, så menar jag att det här är ju inte vilka ägare som helst i botten. Har du sett några andra case som de har drivit liknande ert? Alltså svenska börsen är lite speciellt och...
Ja, men det är ett delikat system där det är korsägande. Euronext är delägare i Euroclear och Euroclear är delägare i Euronext. Så alla har kopplingar mellan varandra egentligen för att säkra upp situationen att det inte ska bli allt för mycket bråk. Det är ju ett ständigt ställningskrig kring den här ack så viktiga clearingmarknaden och värdepapperscentralsmarknaden. Och man kan bara gå in på ESMAs hemsida och för att förstå att det ser likadant ut i hela Europa.
Alltså ESMA som är EUs motsvarande...
Korrekt, regulatoriska organ för den här typen av frågor kan man säga.
Tack.
Så att det ser likadant ut i hela Europa. Det finns en aktör per land. Det är så marknadslogiken liksom skapar det. Absolut, det blir ju lite David mot Goliat för att vi känner att det här är inte rimligt. Någon måste säga till.
Det är därför man går till Konkurrensverket, för det finns ju regler för vad får en aktör i monopolställning göra mot andra.
Man kallar det för marknadsdominerande ställning. Nu är inte det här ett faktiskt monopol, utan det är ett de facto monopol. Men också ett de facto monopol där Värdepapperscentralen behöver ha tillstånd från Finansinspektionen. Och även historiskt har Riksbanken varit inne och haft ett finger med i spelet. Så att det är en tillståndspliktig verksamhet. Och man behöver följa vissa saker och ting när man är i marknadsdominerande ställning. Och det är ju det vårt klagomål gör gällande att Euroclear inte gör.
Vad står på spel här för er del?
Ja, det är ju allt som står på spel. Både för oss och för Sveriges börsnoterade bolag. Jag påminner igen om de två olika relationerna vi har till Euroclear. Dels är det den direkta relationen, och då pratar vi om de här offentliga aktieböckerna. Och sen så är det den indirekta relationen, och den är ju kring de kompletta aktieböckerna, och det är ju faktiskt bolagens egen tillgång. Ett enkelt sätt att förstå att så är fallet är att leka med tankarna, men vi säger att det ändå kommer in en konkurrerande aktör till Euroclear som heter Swedenclear. Så det finns två clearinghus och värdepapperscentraler. Då kan det ju plötsligt vara så att vi tar då H&M som exempel igen, och vi säger att de bestämmer sig för att byta från Euroclear till Swedenclear. Då kommer ju plötsligt deras aktiebok, alltså residualeffekten av den här clearingapparaten, finnas hos Swedenclear. Så det är ett ganska tydligt exempel som visar att men det är inte Euroclears data, utan det är ju bolagens egen aktiebok som de håller för bolagens räkning. Så det de kontrollerar, det är ju leveranssättet. Och det som det senaste agerandet från Euroclear har gjort är ju egentligen att de låser in bolagens egna aktieböcker i ett paketerat IR-system där de också köper in data från externa parter. Så att det vi kämpar för här är ju dels för oss själva, givetvis. Det går inte att sticka under stol med att det här är oerhört viktigt för våran affär. Men återigen, det är publik data, det är offentlig data vi pratar om. Men det handlar ju lika mycket om att vi försöker föra en kamp för Sveriges noterade bolag. Att ge dem kontrollen över sin egen aktiebok och skapa ett system där det till ett betydligt mer rimligt pris går att köpa sin egen aktiebok helt enkelt.
Jag är ganska intresserad av den dagen som du fattat, nu stryps datan här. Kan du berätta om den dagen?
Ja, men det har ju varit en lång period i och med att kontakten togs med oss redan i oktober förra året. Så började jag redan då känna att det här känns inte helt bra, att de vill försöka förvärva oss. Jag visste ju direkt att vi kommer aldrig någonsin sälja, oavsett pris. Det menar jag verkligen.
Har ni varit helt överens om det?
I bolaget.
Måns Flodberg heter
han. Måns Flodberg och även vår CTO Rasmus Holm. Det är få saker som vi har varit mer överens om. Det handlar inte om det för oss, utan hela vår personal, hela vår vision är självklart att bygga ett bra bolag. Och ja, vi är superlönsamma. Men vi är det för att vi har byggt det väldigt, väldigt noggrant. Vi har inte tagit in massa riskkapital, utan vi har snålat och vi har gnetat och vi har flyttat från kontor till kontor. Och vi har, tycker vi, gjort det ganska bra. Som sagt, det är fritt fram att utmana oss. All den datan som vi använder för att bygga de här produkterna och systemen, de går att få tag på för alla andra också.
Det jag undrar lite här, det är hur ni har vänt er till Euroclear, eller mot Euroclear Sweden här, till Konkurrensverket. Om de kommer fram till att så här får man inte göra, Då får man inte göra det. Eller är det liksom, är det, gäller det?
Det finns massa. Det kommer gälla, men det går väl att överklaga och fram och tillbaka. Och nu är vi inne på materia där jag inte själv vet vad som kommer hända.
Vi tar en konkurrensjurist.
Ja, och det har vi ju såklart hjälp av i det här.
Vilken byrå?
Det vill jag inte gå in på.
Nej.
Så här. Vi är ett litet bolag. Vi är 40 anställda. 37 anställda behöver jobba stenhårt för att leverera produkter till våra kunder varje dag. Det har varit jag, Måns och Rasmus som har jobbat stenhårt med det här under senaste tid. Och vi tar en vecka i taget och försöker göra rätt saker. Så att vad som händer sen får vi se. Vi är självklart förberedda på alla olika alternativ. Vi kommer aldrig någonsin ge upp. Men vi får återigen tänka att vi får spela bollen där den ligger. Vi får se vilka förutsättningar som kommer råda framöver. Och så får vi utgå från dem och så får vi försöka göra så bra som bara möjligt. Men...
Ja, säg att ni får rätt.
Mm.
Då vet ju de som levererar data till er att ni kan göra så här, gå till Konkurrensverket. Alltså, hur tänker du på de framtida relationerna?
Den enda leverantör som är en de facto monopolist som vi har att göra med är Euroclear. All annan data är sån som vi sourcar eller köper från kommersiella aktörer. Så att vi kommer inte kunna göra motsvarande med någon annan. Men däremot med clearinghus i andra länder där vi är verksamma. Och jag tog det som exempel. Det är ju Euroclear som är aktiva även i Finland. Och där ser situationen helt annorlunda ut. Där finns det betydligt bättre förutsättningar för bolagen att få tag på just sin egen aktiebok till ett rimligt pris, till flexibla leveranssätt med så många ägare man vill och så vidare och så vidare. Så att situationen i Euroclear Finland och Euroclear Sverige ser helt olika ut trots att båda är helägda dotterbolag i samma koncern.
Hur är läget med dig då i den här situationen?
Ja, det är bra. Jag är målinriktad och känner ett oerhört stort ansvar, framförallt för vår personal. Alla är ju delägare i det här bolaget som jobbar för oss just nu, och jag känner ett galet stort ansvar för att i alla fall göra allt vi kan för att det inte ska gå dåligt. Och sen så kan jag förstå om det låter som storytelling och att vi tar på oss en väldigt stor uppgift. Men det är på allvar så, och har varit från dag ett, ända sedan vi satt i det där rummet och pratade med Sven-Ivan om vikten av ägardata och ägarna och makten, att transparens på börsen är vår mission. Det är det vi jobbar för. Det är så vi får de skickliga utvecklarna som vi kan anställa. Det är så vi får folk motiverade att göra jobbet varje dag. Det är på allvar viktigt för oss. Och de noterade bolagen i Sverige, de har väldigt svårt att organisera sig och gå ihop och föra den här talan själva. Så att vi har känt att det är vårt ansvar. Men vi vet att vi har hundratals kunder bakom oss som stödjer det vi gör. Och slutnotan för det här, det är ju inte egentligen vi som kommer behöva betala för, utan det är ju de noterade bolagen som själva låses in och inte kan välja den systemleverantör de vill och inte kan göra det de vill med sin egen aktiebok.
Har du själv suttit och haft så här möten med Roger Storm, heter han, som är vd för Euroclear Sweden?
Absolut. Han har själv varit med i de kontakterna som vi har haft med Euroclear.
Vi säger så här, Petter Hedborg, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Jag var ju lite så här, du måste komma nu, du har ju lite mycket att göra, lite att stå i.
Så är det.
Ja, men stort tack för att du kom hit. Kan vi säga så här, att när vi vet hur det har gått med Konkurrensverket så kommer du och berätta det för oss?
Absolut, det lovar jag att ställa upp på. Vi tycker att det här är viktigt, vi förstår att det är nördigt, nischat och kanske inte lika viktigt och intressant för alla som vi tycker. Men kom ihåg att alla svenska medborgare har på något sätt en pension som förvaltas av en AP-fond och de påverkas. Skulle den här datan inte vara så fri som den har varit så kommer det få effekter. Så jag vill mena på att jo, det här är viktigt och det påverkar alla. Och den liksom offentlighetsprincip och den transparens som vi har haft i Sverige via aktiebolagslagen och offentliga aktieböcker, den är viktig och den kommer vi att fortsätta försvara.
Ja, det här ska bli hur kul som helst att följa. Nu säger jag kul, men jag menar intressant.
Ja, tack.
Stort tack för att du tog dig tid och komma hit.
Tack.
Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstein. Vi har sökt Euroclear för en kommentar, men har inte lyckats nå dem. Om du kommer med en kommentar så kommer vi givetvis att uppmärksamma detta och lägga till det till avsnittet. Den här podden, den är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut, hej då!